Klara, har du sett filmen Matrix?
Kanske 30 gånger.
Gillar du den?
Ja, eller jag har inte sett den på länge, men vi hade den på DVD när jag var liten och tyckte den var spännande.
Och i den filmen så finns det ju då en nyckelscen där Neo möter den mystiska Morpheus för första gången.
The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
What truth?
That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch.
Morpheus ger då Neo två alternativ. Han kan antingen ta det blåa pillret eller det röda.
You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
Och hur går det då, Clara?
Han vill ju veta sanningen, så han väljer det röda pillret.
All I'm offering is the truth, nothing more.
Och då får han veta då att den värld som han trodde att han levde i är liksom en falsk bild av verkligheten. Och det som egentligen pågår är ett fruktansvärt övergrepp mot mänskligheten. Men, Clara, visste du att det faktiskt finns grupper av män som menar att den bild som vi idag har av vår verklighet, den här bilden av att vi lever i ett patriarkat där män är privilegierade i jämförelse med kvinnor, faktiskt också är en liksom falsk bild av verkligheten. Och det som egentligen pågår det är att feminister styr och att samhället är riggat till många mäns nackdel. Men genom att ta det röda pillret så kan man se verkligheten för den det egentligen är. Och med hjälp av de här insikterna kan man med olika hacks lura systemet och escape the matrix.
Det här är A-kursen, podden som ger dig grundläggande kunskaper i aktuella ämnen. Idag kommer det handla om incels.
Och det här har ju blivit ett begrepp som vi har pratat mycket om på sistone, inte minst på grund av uppmärksammade terrordåd som har kunnat kopplas till personer som har skrivit på såna här incelforum på nätet.
Och det behöver ju inte bara pratas om incels. Ibland sägs det ju att hela manligheten befinner sig i kris.
Mäns hat mot kvinnor är ett växande hot inom den våldsbejakande extremismen. De senaste åren har det skett flera terrordåd i USA och Kanada direkt riktade mot kvinnor. Och rörelsen finns också i Sverige och måste tas på allvar.
At least six people were shot and killed late Friday night in a student neighborhood near the University of California, Santa Barbara. The gunman was a 22-year-old named Elliot Rogers.
Horrific events which took place in Keyham in Plymouth on Thursday have been confirmed as Britain's deadliest mass shooting in over 10 years.
Men hur stort hot utgör egentligen män som lever i ofrivillig sexlöshet och är manligheten verkligen i kris?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känd för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte sådär att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. eller mer Telia som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Och till vår hjälp idag har vi Peter Ueda som är forskare på Karolinska institutet samt författare till boken Man går sin egen väg som handlar om sexlöshet hos män.
Incel är ju kort för involuntarily celibate, alltså ofrivilligt celibat, och är namnet på en subkultur på internet där heteromän som befinner sig i ofrivilligt celibat samlas, oftast med ganska trista och destruktiva värderingar med misogynism och sexism och ett allmänt hat mot sig själva och resten av samhället.
Hur vanligt är det att man lever då i ofrivillig sexlöshet?
Det är ju viktigt att skilja på incels och ofrivillig sexlöshet. Alltså incels är ju den här subkulturen på nätet som är väldigt destruktiv, och det är en liten, liten minoritet av alla som betraktar sig själva som ofrivilligt sexlösa. Och det är ju väldigt svårt att studera ofrivillig sexlöshet, för definitionen är ju svår. Jag menar, om du tycker att du är ofrivilligt sexlös men gör ett frivilligt val att inte anstränga dig för att göra något åt situationen, liksom, kan man säga att du är ofrivilligt sexlös då. Det är väl kanske lättare att titta på andelen sexlösa som säger att de är missnöjda med sin situation. Och då tittar man på studierna så är det väl ungefär hälften av de som inte har sex som säger att de är missnöjda med sitt sexliv, även om de frågorna kanske inte är direkt utformade för att undersöka hur man upplever sin sexlöshet. Så de är också lite svårtolkade, men det är en stor andel. Ett annat sätt att fundera på det här är ju att se på forskning som undersöker vad som gör människor lyckliga, eller när de säger att de är som lyckligast, och vad som är viktigast för dem i livet. Och då kommer ju intima relationer väldigt högt upp nästan i alla studier. Så då kan man anta att det är många sexlösa som troligen skulle mått bättre om de inte varit det.
Emma, vad tror du att incels, nätläkare och Swish-journalister har gemensamt?
De känns som väldigt moderna fenomen. Kanske sådana här begrepp som har fått mycket uppmärksamhet bara de senaste 10 åren.
Mycket bra gissat, för det här är alla ord som Språkrådet korade till årets nyord 2018. Totalt handlade det om 33 ord, och utöver incel, nätläkare och Swish-journalist kvalade bland andra dansrörelsen Flossa, flygskam och gensaxen in på denna lista. Så det hände mycket 2018.
Verkligen.
För det var just 2018 som incels inte bara blev ett ord man kunde hitta på ljusskygga forum på nätet, utan då blev det ett ord i var mans mun. 293 träffar på ordet incel fick jag när jag tittade på KBs arkiv över samtliga tidskrifter år 2018. Och bara vid ett tidigare tillfälle kunde jag hitta att det skrivits om incels. Och det var i Aftonbladet år 2014. Efter att Elliot Rodger för en vecka sedan sköt, knivhögg och körde ihjäl 6 personer och skadade 13 i Isla Vista, Kalifornien, har fokus riktats mot hans inlägg på mansrättssajter på nätet. Och det är Natalia Kasmierska som skrivit en kolumn med rubriken Vi kan inte blunda för kvinnohatet i vår kultur. 22-årige Elliot Rodger föraktade kvinnor för att de inte ville ligga med honom eller bli hans flickvänner. För att de inte hade mage att göra sig tillgängliga för honom, behaga honom eller ens titta åt hans håll. Han kunde inte förstå varför. Flera, främst feministiska journalister, har kartlagt det så kallade oskuldsforum där Rodger hängde på nätet. Incels, som användarna kallar sig, står för involuntary celibacy eller ofrivilligt celibat. Det är ofta allt annat än oskuldsfulla platser. Och det var alltså den 23 maj 2014 som den 22-åriga Elliot Rodger gick till attack.
For the last 8 years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attractive to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me.
Efter att ha knivmördat sina tre manliga rumskamrater begav han sig ut med sin svarta BMW, och innan han fullföljde sitt terrordåd parkerade han bilen och tog fram sin dator och spelade in en film.
You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it.
Och så skickade han också sitt så kallade manifest, ett 137 sidor långt sådant med titeln My Twisted World till några personer i sin mail.
I'm 22 years old and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl.
Och därefter åkte han till ett boende för kvinnliga studenter och ringde på, men planen att ta sig in och döda så många som möjligt lyckades inte, för det var ingen som öppnade, men då sköt han istället några utanför, och så åkte han vidare med sin bil och sköt på och mejde ner människor.
College is the time when everyone experiences those things such as sex and fun and pleasure. In those years I've had to rot in loneliness. It's not fair.
Och så efter att ha kvaddat sin bil sköt han sig i huvudet, och totalt hade han dödat 6 och skadat 14. Men en gång ingen gång, kanske man tänkte då, att det här misogyna terrordådet var en unik händelse som inte skulle upprepas. För som sagt var det ingen mer än Natalia Kazimierska som skrev om just incels då år 2014. Men annat ljud i källan blev det just 2018, då 8 kvinnor och 2 män i Toronto dödades när en skåpbil plöjde fram längs med trottoaren. Brottet beskrevs som den värsta massaken i Kanada på årtionden, och strax innan attacken hade den 25-åriga gärningsmannen Alec Minassian skrivit ett inlägg på Facebook där han beskrev Elliot Rodgers som en överlägsen gentleman och "The incel rebellion has already begun. We will overthrow all the Chads and Stacys."
Who are the targets? Any of the Stacys who do not wish to give their love and affection to the incels?
Och vad menar han med Chads och Stacys då, Emma?
Chads är ju de här liksom alfahannarna som kvinnor gillar och som monopoliserar. Alltså det är de som får allt sex och alla kvinnor. Och Stacys är väl då liksom en sorts kvinnlig motsvarighet. De här snygga tjejerna som män vill ligga med.
Måste då incelsen också ha Stacys?
Ja, men det är väl tydligen så. Det är liksom biologiskt det här. Det är sånt det handlar om. Det går liksom inte bara att tänka sig ifrån det.
Ja, just det. Vi gillar ju biologiska förklaringsmodeller också, så då kan vi verkligen förstå.
Exakt. Vi tillbringar vissa avsnitt med att försvara biologismen, men det här är väl ett avsnitt där vi då tänker att man ibland kanske måste tagga ner lite när det kommer till de här biologiska förklaringsmodellerna.
Men Chadsen tar typ alla kvinnor och gör så att, heter de bara incels då, männen? Eller har de också något så här Gregor eller något sånt?
Jag tror de heter incels, kanske de heter så här beta också, fast det, beta tror jag ändå är rätt okej.
Okay. Mm.
Det finns ju saker som är sämre än att vara beta.
Ja, gamma. Omega.
Varför har man pratat så mycket om då incels? Varför får de här männen så mycket uppmärksamhet?
Jag tror att det är för att det är en ganska spektakulär story som är lätt att sälja in. Alltså, det är män som är oattraktiva eller upplever sig själva som oattraktiva som det går dåligt för. Och de drivs av ganska hemska värderingar. Och att folk kanske älskar att hata hatet som kommer från dem för att de förtjänar att kritiseras. Alltså att det är uppenbarligen att de har dåliga värderingar och de säger hemska saker, och då är det fritt fram att hata på dem. Och det här gör ju att det är en juicy story för media att skriva om. Sen har ju vissa incelmän begått fruktansvärda terrorbrott också som ger väldigt mycket uppmärksamhet förstås.
Så sedan 2018 har vi alltså pratat i Sverige om incels i det offentliga samtalet. Några 100 träffar får jag i KBs tidningsarkiv varje år sedan dess. Och även Center mot våldsbejakande extremism skriver i kunskapsöversikten Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism från 2022 så här om misogyni. Våldsbejakande extremistiska grupper inkluderar ofta antifeminism i sina ideologier. Feminismen anses återkommande ha fått alldeles för mycket inflytande i samhället, vilket hotar den traditionella heterosexuella familjen, undergräver den vita mannens bestämmanderätt och försvårar för män att ha tillgång till sex. Så att även liksom på en sån här myndighet så ser man ju de här strömningarna som något som kan vara farligt för samhället.
Är det en särskild typ av män som ratas då av kvinnor?
Man kan ju studera de här sakerna på gruppnivå, så för en individ behöver det inte betyda någonting, standard brasklapp. Och den mesta forskningen är faktiskt gjord på attraktivitet, alltså vad som gör män mer gångbara på datingmarknaden, medan jag fokuserar ju mer på inversion av det, hur man diskvalificerar sig från kvinnlig uppmärksamhet. Men om man extrapolerar den forskningen i alla fall, så kan man ju säga att låg socioekonomisk status eller låg status i det samhället som du råkar befinna dig i konsekvent är associerat med sexlöshet eller att inte ha en partner. Och det här ser man ju i alla kulturer som studeras.
Är det starkare än fysisk attraktivitet?
Ja, det är ju jättesvårt att jämföra, eftersom vad ska du ha för enhet, liksom poäng på en 10-gradig skala i fysisk aktivitet jämfört med motsvarande i status. Så jag tycker det är jättesvårt att
gradera.
Ja, alltså att jämföra olika valutor när det inte finns en gemensam enhet. Men man kan ju säga att alltså du behöver ingen studie för att visa att det är sämre att vara inte snygg än att vara snygg. Eller att det är bättre att vara lagom lång än någon sorts extrem. Men det finns ju lite studier på det också förstås. Så alla de här sakerna är ju viktiga. Med detta sagt så är det ingen grupp som är helt exkluderad om man bara tittar på de här gruppskillnaderna. Alltså det är bättre att ha högre inkomst än låg inkomst, men det betyder inte att sannolikheten för att ha en partner är noll bland dem med låg inkomst. Det betyder bara att den är högre bland dem med hög inkomst. Så man ska inte övertolka de här studierna.
För apropå det här att övertolka de här studierna, så tycker jag ju också att det är lite en del av den här incelrörelsen. Att man har ganska bra koll på forskning som gjorts inom det här området, men man kanske ser det som lite väl deterministiskt.
Ja,
kan alltså, du hålla med om det? Att man är väldigt drastisk med att säga saker som att kvinnor vill inte ligga med män som inte tjänar pengar, eller att man ska ha en viss typ av haklinje för att få sex och så vidare. Yeah.
Och det här tycker jag, alltså forskarna är ju också delvis skyldiga, och jag ser inte att forskarna matar incels, utan övertolkning av små samband i studier som inte behöver betyda så mycket i verkliga världen. Alltså det finns ett samband mellan inkomst och sexuell aktivitet, eller mellan, jag vet inte, hur mycket attraktivitetspoäng du får beroende på din käklinjes utformning eller vad de har gjort för studier. Och då skriver man det. Men det här sambandet, det säger egentligen inte om hur betydelsefullt det är. Och som jag sa tidigare, det är inte en jämförelse med 0% sannolikhet att ha en partner och 100%, utan det kanske är 50-60% eller något sånt. Och då övertolkar man gärna de här sambanden, hittar massa anledningar till att det är så, kanske evolutionslära, att det är kopplat till styrka och testosteron som ökar överlevnaden hos avkomman, och därför borde kvinnor dras till det här eller någonting sånt, och så blir det en stor story kring det. Men sambandet kanske bara var 50% jämfört med 60% eller något sånt.
Det här med att inte få ligga, tror du att det är ett nytt fenomen, Klara?
Nej, jag tror det alltid funnits folk som inte fått ligga.
Det tror jag också, men det är också ganska svårt att faktiskt undersöka det, hur det har varit liksom genom historien. Men det som man däremot kan kolla på, det är ju reproduktion, alltså hur vanligt det är att man inte har fått barn genom historien. Det kan man ju undersöka via befolkningsdata, men också via liksom genetisk forskning.
Det är ju absolut en korrelation, de emellan, liggandet och barnalstrandet.
Ja, men på något sätt så är det ju i alla fall det. Och där kan man ju konstatera att andelen som har varit barnlösa har varierat över generationerna. Och under 1800-talet så var det vanligt att vissa fick jättemånga barn, medan andra då inte fick några barn alls. Men barnlösheten har alltid varit högre bland män än bland kvinnor. Vad tror du det beror på?
Det föds väl fler män än kvinnor. Så att det kanske finns lite fler. Fast sen dog ju de i krig och så, männen. Nej, men kvinnor dog ju när de väl födde barnen också. Nej, jag vet inte.
Nej, men alltså just det där att det finns lite mer män är en sån faktor. Och också att det har funnits mer män än kvinnor i de barnafödande åldrarna. Det påverkar. Och sen någonting som också den här befolkningsstatistiken påverkas av, det är ju att vissa barn har okänd fader. Så att det kan innebära att när vi tittar i våra register till exempel, så kan en del män som faktiskt har barn ändå liksom komma med som barnlösa, just för att man inte liksom exakt vet vem som är pappa till det här barnet. Men inom incelrörelsen så finns det ju en utbredd tro på att ett fåtal attraktiva män monopoliserar majoriteten av kvinnor. Och vissa menar då att det är förklaringen till att fler män är barnlösa. Och det stämmer faktiskt att det är vanligare att män får barn med flera partners. Men enligt SCB så har det här faktiskt blivit mindre vanligt de senaste decennierna. SCB har också gjort enkätundersökningar för att titta på liksom hur stor den ofrivilliga barnlösheten är. Och där kan man faktiskt se att bland barnlösa kvinnor i 34-40 års ålder så uppgav en femtedel att de inte ville ha barn. Medan då bland män i ålder 36-44 så var det en fjärdedel.
Aha, så män vill inte bli pappor i lika stor utsträckning som kvinnor vill bli mammor.
Det är väl intressant.
Ja.
Men något då som man ofta pratar om också när det gäller liksom vilka män får inte ligga, vilka män får inte barn, så finns det ju faktiskt kopplingar mellan utbildningsnivå och barnlöshet. Män med låg utbildning är oftare barnlösa, och i en rapport från 2018 så konstaterade nationalekonomer vid Stockholms universitet att barnlösheten har fortsatt att öka bland då män med enbart grundskoleutbildning. Men så här har det ju alltid varit. Däremot så har man kunnat se trendbrott bland kvinnor som jag tyckte var väldigt intressant. För det man såg då, mellan åren 1991 och 2014 så ökade barnlösheten bland de kvinnor som enbart gått grundskola från 10 till nästan 18%. Så lågutbildade kvinnor gick från att vara den gruppen med lägst andel barnlösa till den med högst andel.
Det borde ju verkligen incelrörelsen. De borde ju rekrytera lite kvinnor att vara arga med eller få barn med kanske.
Exakt. Så det som har hänt då, det är också att andelen barnlösa bland högutbildade kvinnor har sjunkit väldigt tydligt. Och det kanske inte är så konstigt. Alltså förr så kanske liksom kvinnor var tvungna att välja mellan att antingen utbilda sig eller att skaffa familj. Eller då kvinnor som inte utbildat sig, de kanske också började skaffa barn väldigt tidigt och hann då skaffa barnen, de som först liksom gick en lång utbildning. Men samtidigt så är det viktigt också att den här trenden ska ju beaktas i ljuset av att den totala andelen lågutbildade har minskat över tid. Så att det har ju blivit en mer selekterad grupp och en större andel kanske då har liksom sjukdomar och funktionsnedsättningar bland dem då med lägst utbildning. Men sammanfattningsvis i alla fall så tycker jag ändå att det är intressant just det där att lågutbildade män har alltid haft högre barnlöshet, så är det även idag, men bland lågutbildade kvinnor så är det här ett nytt fenomen, så vi kanske också borde liksom prata lite mer om den här utsatta gruppen, de lågutbildade kvinnorna. Men samtidigt så de kanske inte har begått några terrorhandlingar, vilket kanske är förklaringen till att de inte har fått så mycket uppmärksamhet. Skulle du säga att manligheten befinner sig i kris?
Man har ju sagt att manligheten befinner sig i kris, åtminstone sedan 60-talet, säkert långt innan det också. Att ja, nu när traditionella könsroller luckras upp och mannen blivit någon kugge i konsumtionssamhället och tappat kontakten med sin urman inom sig. Vad ska hända med honom? Blir han mesig? Blir han vilsen? Och kommer då själva manligheten att befinna sig i kris? Så jag tycker att det är ett tomt ord, ordet kris. Däremot kan man väl säga att nu går det helt åt helvete åt en större andel av männen, kanske jämfört med tidigare, och jämfört med samma andel för kvinnorna. Så man kan väl säga att för vissa individuella män är det kris. Men att säga att manligheten definierat då som värderingar eller beteenden bland män, att den är kris, det tycker jag nog inte.
Och när du säger då att det går åt helvete för fler män, vad syftar du då på?
Jag syftar på män som kanske inte kommer in i samhället, som fastnar i missbruk och kanske datorspel, aldrig kommer liksom få fotfäste, kronisk arbetslöshet och så småningom en tidig död av olika desperata anledningar. Och det är väl det som, ja, det är väl definitionen av att det går åt helvete.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A-kursen sponsras av Destination Uppsala.
Du vet ju vad det är för vecka den här veckan, eller hur?
Det är veckan då det äntligen blir vår.
Äntligen, som vi har längtat. Alltså den här april har ju inte varit särskilt bjussig, får man väl säga.
En seg satan.
Men Clara, vet du hur man bäst firar in våren?
Jag tror att jag som stockholmare skulle kunna möta våren om jag bara tog tåget en liten bit.
Ja, för glöm det här du har hört om att du ska möta våren i Paris. Det man ska göra är ju att möta våren i Uppsala.
Nu blomstrar Uppsala.
Precis, och jag menar, det här blir ju väldigt tydligt i samband med sista april, att man ju firar storslaget i Uppsala, att våren äntligen är här. Men vill man ha det lite lugnare så kan man ju faktiskt ta och åka någon dag i maj. Och då kommer det ju vara lite lugnare när man tar den här promenaden upp för Carolina Rediviva, där vi annars har mösspåtagningen. Och så rör man sig sakta uppåt genom då först Engelska parken och sen fram till Botaniska trädgården. För i de här otroligt vackra parkerna som finns i Uppsala så kan man ju också möta liksom naturens blomstring när alla blommorna ger färg åt den här liksom gråa period som vi nu lämnar bakom oss.
Så jag tar mig till blomstrande Uppsala för att kanske blomstra upp lite själv. Och gå in på destinationuppsala.se och inspireras till allt härligt man kan göra i Uppsala.
Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar A-kursen. En person som är nära kopplad till den här Red Pill-rörelsen som jag beskrev i introduktionen är ju den amerikansk-brittiska influencern Andrew Tate. Kommer du ihåg när vi började prata om Andrew Tate?
Ja, jag minns att du uppmärksammade en rolig bild på honom från Twitter där han bastade väldigt kallt.
I alla fall enligt liksom finska måttmätt.
Ja, det är mitt första starka minne av honom i offentligheten. Så det tackar jag för, Emma.
För Andrew Tate, han var ju liksom länge ganska okänd för den breda massan här i Sverige, trots då att han var liksom verkligen ett internetfenomen och hade massa följare i sociala medier.
Det är kanske du som gjort honom stor då i Sverige?
Nej, vet du vem det var?
Nej.
Greta Thunberg.
Ja, det var ju Pizzagate!
Exakt, för det började med då att Andrew Tate gav sig in i en Twitter-dispyt med Greta Thunberg. Då skrev han på Twitter så här: ge mig din e-postadress så kan jag skicka en komplett lista över min samling bilar och deras enorma utsläpp. Och det skrev han då på Twitter och taggade Greta Thunberg i det här inlägget.
Och då tänkte han väl kanske att Greta skulle svara något ledsamt och känna sig ägd.
Jo, men istället så blev det ju då han som blev ägd av Greta Thunberg när hon skrev: ja, upplys mig gärna. Maila på smalldickenergy@getalife.com. Vad snappy.
Ja, verkligen.
Och Tate hade väl ingen riktigt jättebra comeback på det här, men efter ett tag så publicerade han ett klipp där han poserar med cigarr och ett gäng pizzakartonger och skrev då till det här inlägget: se till att de här kartongerna inte återvinns. Attentigt.
Ja, otroligt.
Men några dagar efter det här inlägget så greps han av rumänsk polis anklagad för våldtäkt och människohandel. Och senare så bekräftade faktiskt Tate i en intervju med Tucker Carlson att polisen hittade honom med hjälp av logotypen på de här pizzakartongerna i inlägget. Så den här attacken mot Greta var visserligen positiv för hans kändisskap, men det var ju också det som gjorde att lagens långa arm till slut fick tag i honom. Och Greta Thunbergs kommentar om den här händelsen hamnade på 10-topplistan över de mest gillade tweetsen genom tiderna. Och den tweeten löd: så går det om man inte återvinner sina pizzakartonger.
Ja, men det var mycket roligare.
Eller hur? Mic drop.
Ja, verkligen.
Och Andrew Tate har då kallats för kungen av toxisk maskulinitet. Och att han fick den här titeln, det beror på att han har gjort en hel del misogyna uttalanden, som att kvinnor inte borde få köra bil och att kvinnor delvis bär ansvaret om de blir våldtagna.
Ja, fräscht.
Men anledningen till att Tate har blivit så stor på nätet är ju att han under lång tid har erbjudit självhjälp för unga vilsna män. Och det här är ju också en affärsverksamhet som har gjort honom förmögen. Och vad är det då egentligen som Tate erbjuder unga män?
This is the war room. of Andrew Tate.
You are getting in the cage to fight a professional fighter who is trained to hurt you.
Det vi hörde nu, det är från en serie där man får följa medlemmar av Andrew Tates exklusiva nätverk War Room, som genom att slåss mot professionella MMA-utövare ska återupprätta sin förlorade manlighet.
Men det låter mer som en så här initieringsrit, typ ett gäng, när man ska få spö för att få vara med.
Men det är lite åt det hållet skulle jag säga. Och en skillnad är väl kanske att de också betalar tusentals dollar för att gå igenom den här misshandeln. Men det Andrew Tate har gjort då, det är ju att han har visat upp en framgångsrik fasad och sen liksom sålt receptet bakom den här livsstilen.
Det är han nog inte ensam om.
Nej, det är han absolut inte ensam om. Men han har väl liksom verkligen lyckats kapitalisera på de här unga männen som inte riktigt vet hur de ska liksom förhålla sig till den tid vi lever i. Och för vissa män då så representerar Tate den här ultimata alfahannen. Han kallas också för Top G. Han är före detta världsmästare i kickboxing, han kör lyxbilar och han omger sig med vackra kvinnor.
Men då enligt rumänska myndigheter behöver han också våldta dem för att få dem.
Ja, eller betala för dem, ja. Eller något sånt.
Det är ju inte lika framgångsrikt.
Nej, och jag menar just det här brottet som han har blivit åtalat är ju också på något sätt lite en sorts illustration av hur det kan gå när det här sättet att tänka gå för långt. Alltså just det här, hans livsfilosofi handlar väldigt mycket om det där att man ska tänka på sig själv, att man ska utnyttja andra för att nå framgång, att det är så här nollsummespel. Går det bra för kvinnor så kommer det gå dåligt för oss män, så man måste liksom återta den här makten och kontrollen över kvinnor. Men han har då erbjudit vägledning till män genom sin internetbaserade skola som förr kallades för Hustlers University, men som sedan dess har bytt namn till The Real World. Och det riktar sig mot män. Det handlar om allt från hur man når ekonomisk framgång till hur man lyckas på dejtingmarknaden. Och priset för ett medlemskap är då, senast jag såg, 49,99 amerikanska dollar per månad. Men det här mer exklusiva medlemskapet i War Room kostar närmare 8000 dollar.
Men det är ju en investering i sig själva.
Life is all about how you deal with the pain and how you move forward. You're going to learn a lot about yourself as a man. So take it, make the best out of it, and grow as a man and be tough.
You're here to lose a little bit of blood.
Tycker du att det är problematiskt att prata om en toxisk maskulinitet?
Jag tycker det är problematiskt för att det är ganska odefinierat. Och ofta är de här diskussionerna i media och sociala medier kring att folk diskuterar kring, alltså de menar olika saker med samma ord. Och toxisk maskulinitet användes ju först kanske för att beskriva det här våldsamma, narcissistiska, hotfulla, aggressiva som finns inom en del män. Men sen har det ju på något sätt, definitionen har blivit mer och mer porös, och nu efter ett tag började det användas till allt som betraktas som liksom traditionellt maskulint, som manliga ambitioner, äventyrslyssnad, tävlingsinriktning och ovilja att visa svaghet. Alltså sådana saker som kanske inte i alla situationer nödvändigtvis behöver vara något negativt. Och det här har ju då retat upp många, inte minst mansrörelserna. Så jag tycker det är bättre egentligen att prata om specifika beteenden och värderingar som man kanske inte gillar och diskutera dem enskilt snarare än att använda ett så här brett och odefinierat begrepp.
Finns det något fog för känslan att feminismen har gått för långt?
Alltså, det här är ju något som uttrycks av många på nätet. Och jag tror att det handlar om att en del feministiska aktivister har fått väldigt mycket medieutrymme i mainstream-medier. Alltså aktivister som extrema, alltså som de flesta kvinnor och män inte delar värderingar med, har fått mycket utrymme i media. Till exempel att en Twitter-hashtag som Kill All Men betraktas som okej av seriösa journalister, samtidigt som det då varit tabu att i alla fall 10 år sedan har varit tabu att lyfta fram mans specifika problem, för då har det direkt blivit mothuggat. Ja, om du menar att män har problem, betyder det då att du menar att kvinnor inte har problem? Alltså det betraktas som ett nollsummespel. Och det handlar ju också, tror jag, att många av de här då som fått mycket medieutrymme kommit från en akademisk bakgrund där mycket handlar om maktstrukturer och att människor kan delas in i förtryckta och förtryckare och alla samhällsproblem, alla könsskillnader analyseras utifrån det ramverket då. Och på toppen av den här förtryckarpyramiden finns ju då de vita männen. Och mycket av de här rösterna då, tolkningen av studier av könsskillnader av olika slag har... att de här aktivisterna har tolkat det på ett ganska radikalt sätt, att allt handlar om diskriminering eller förtryck. Medan inom de flesta andra vetenskapliga fält, så när man ser en gruppskillnad så ofta så måste man spekulera ganska mycket i mekanismerna bakom dem. Men att just de här ganska radikala tolkningarna har fått väldigt mycket mainstream mediautrymme, och det har väl gett intrycket att det finns ett extremt sätt att tolka olika saker som kanske inte alls, alltså att det är det som är brett spritt, men egentligen så är det bara en liten del av den akademiska feminismen då som kanske står för den tolkningen.
Jag tänker mig också att, jag menar, samhället har ju förändrats så snabbt också, och jag menar, som jag till exempel som vit akademiker kvinna är ju enormt privilegierad och förmodligen väldigt mycket mer privilegierad än många män i Sverige. Och jag tänker mig att det är viktigt också att förstå det, de förändringarna som har skett, och att just den här traditionella makthierarkin kanske också har förändrats väldigt mycket.
Ja, alltså om du är en man född på 90-talet, du var inte med när kvinnor saknade rösträtt eller när kvinnor förväntades att bli hemmafruar och inte ha några egna ambitioner. Utan det enda du har sett kanske är att det går lite bättre för kvinnor i skolan och
Me too.
Ja, me too. Och de här mainstream media aktivistiska journalisterna som kanske fått väldigt mycket utrymme och vars värderingar inte delas av de flesta. Och då känner att du ska behöva ta ansvar för vad män gjorde för 50 år sedan, eller för den delen vad män gör i, säg, andra länder där det är betydligt mer då kanske kvinnoförtryck och så. Att du själv som individ känner inte igen dig eller tycker att det är orättvist att du skuldbeläggs för andra män så från en tidigare annan tid eller från en annan del av världen, deras felsteg eller deras dåliga värderingar. Och att den känslan då, att det här är inte riktigt vad jag känner igen mig med, den blir då kanske en ingång till de här mansrörelserna. Och det finns väl en ironi i det hela att en del sådana här feministiska akademiker och journalister som lägger sin karriär på att bekämpa patriarkatet och de här mansrörelserna, att de blir mansrörelsernas bästa rekryterare eller valarbetare kan man säga, genom att kanske stå för en ganska extrem tolkning av olika siffror och en ganska begränsad världssyn där allt handlar om förtryck på olika saker och inte tillåta i sina texter eller så mer nyans. Och då kan de här mansrörelserna hitta ett sånt exempel och säga, titta vad feministerna säger om män. Och det är ganska lätt att belysa kanske bristen på logiken i vissa argument där. Och då används det som material för att rekrytera män till de här rörelserna. Så det är ju lite ironiskt.
Hur stor andel av Sveriges befolkning tror du har fått ligga det senaste året?
Alltså jag tror att majoriteten ligger, ibland i alla fall.
Någon gång per år i alla fall.
Men sen så tänker jag mig att det kanske finns många äldre människor som har liksom, där en partner har gått bort, som inte då är sexuellt aktiva längre. Ja, men säg 30% då.
År 2017 gjorde Folkhälsomyndigheten en undersökning på svenskarnas sexvanor, och enligt den så var det 20% av befolkningen som inte hade haft sex det senaste året. Och då är jag lite orolig för dem. Att de ska ha världens sämsta liv.
Tycker du sex är så viktigt?
Nej, inte jag. Men Maslow, den gamla psykologen, gjorde ju en behovstrappa. Där han rankade alltså, mänskliga behov i 5 steg. Och för att man då skulle kunna nå upp till de här högre behoven så skulle de lägre behoven vara uppfyllda.
När var Maslow verksam?
1943 presenterade han den här modellen. Där det första steget var fysiologi. Mat, det kan man ju förstå att man behöver för att leva. Vatten, viktigt. Luft, allt jätterimligt för att ha ett bra liv. Sen är sex på samma nivå. Steg två, trygghet, säkerhet, stabilitet. Tre, gemenskap, kärlek, vänskap. Fyra, självkänsla, uppskattning, makt. Fem, självförverkligande. Och som sagt, den här principen säger att de lägsta och mest grundläggande fysiska behoven, som att kunna andas och ha tak över huvudet, är viktigare än man kanske börjar vilja bli en diktare.
Verkligen.
Mm. Mm. Och det kan man ju förstå.
Och att de behoven måste vara liksom uppfyllda innan man ens kan tänka på sådana där saker.
Ja.
Men jag tänker på de här tidiga psykologerna. Det känns som om de var lite liksom fixerade vid just det här med sex. Jag tänker på Freud till exempel, som vi pratade om för några avsnitt sedan.
Precis. Och inte heller denna. Behovstrappa har ju någon vetenskaplig förankring.
Jag tycker i och för sig att det där med att vi behöver syre och mat känns som det ändå har lite stöd i vetenskapen.
Nej, men det kommer jag inte argumentera emot. Men jag tror också att så här, man kan få uppleva kärlek och vänskap som hemlös. Eller man behöver inte ha sex för att kunna ha självkänsla, exempelvis. Men jag tänker ändå att när jag växte upp och så var det här lite av en vedertagen sanning. Alltså man pratade om Maslows behovstrappa. Så att det är ändå något som lite likt Freud, även fast det inte är sant, så känner man till det här jaget och detet och överjaget och så. Och även med den här behovstrappan så har ju den varit en del av liksom en förklaringsmodell till hur vi människor agerar. Och då tycker jag det är väldigt sorgligt att det här är en modell som visar att man kan inte ens leva ett gott liv om man inte har sex. Så att det är någonting som säkert man har gått och trott.
Det här knyter ju också an lite till det här som Peter Uedat pratade om. Just det där också, hur kanske synen på vad man ska ha för att vara liksom en komplett person. Att det också kan spela in. Att det blir ett liksom ännu större stigma att vara sexlös om man ständigt har de här förväntningarna på att man ska vara sexuellt aktiv för att vara liksom en fullgod människa. Skulle du säga att incels är ett säkerhetshot?
Ja, i och med att det finns terrorister som har drivits av incel-värderingar och begått brott, så är det väl det, även om de är få. Sen är ju frågan, i ett kontrollscenario där incel-forumen inte existerade, hade de här individerna ändå begått våldsbrott av andra anledningar? Hittat något annat sätt att radikalisera sig på?
De har ju ofta andra haft psykiska problem sen tidigare, eller hur?
Precis, så att det är svårt att säga om incel-forumen radikaliserar men till att begå våldsbrott som de annars inte skulle ha begått. Så att det är svårt att säga kanske. Och sen beror det ju också på då vad som räknas som en incel-attack. Det finns ju tydliga fall som Elliot Rogers då, som bara pratade om sin ofrivilliga sexlöshet. Medan andra kanske av de här skolskjutarna har varit inne på någon incel-forum och skrivit någon gång. Eller använt någon incel-mem någon gång. Och ska de räknas som det eller inte då? Så att det är väl ett säkerhetshot, men lite oklart hur orsakssambandet ser ut där. Och om elimineringen av incelforum skulle leda till färre terrorbrott, det är svårt att säga.
Tycker du att man aktivt bör försöka motverka incelsrörelser? Och i så fall hur?
Ja, med all säkerhet så är ju de här forumen inte bra för männen och för kvinnor och för resten av samhället. Det finns ju väldigt lite att vinna i att identifiera sig som ett offer och då ägna sin tid till att klaga på sin situation och på andra. Utöver då kanske en kortsiktig känsla av gemenskap. Så jag kan väl säga att incelforumen, ja, de är ju inte bra för någon. Så kan man, så är det väl bra att kunna motverka dem. Och då finns det väl några saker man skulle kunna göra. För det första är det väl att ha en öppnare diskussion om manlig sexualitet och ensamhet. Och alltså att det är varje individs ansvar att inte göra dumma saker och skada andra. Men samhället måste då hjälpa individen att kunna ta det ansvaret. Och just nu så tycker jag att det finns det är lite för, alltså man pratar om män som är ensamma som incels och så direkt kommer den här stereotypen att det är en vit snubbe som är fast i sin mammas källare och radikaliserar sig på internet till att bli en misogynist och rasist. Men den bilden stämmer oftast inte alls, så man vill kanske ha en lite annan mediebild, mindre fokus på just incels. För den är inte representativ för sexuellt inaktiva män och på så sätt gör att det blir lite mindre skambelagt att prata om att vara en sexlös man.
Tror du också att det är viktigt att ta liksom mäns utsatthet på ett större allvar?
Ja, alltså jag vill alltid lite så där emot att använda just så här breda grupper som ett sätt att, alltså att koppla vissa samhällsproblem till en viss grupp, såvida det inte just den gruppen som har drabbats av det. Alltså kan man hitta, säg om problemet är att det är en del som inte tar sig in på arbetsmarknaden och att en större andel av de här är män, ska man då göra ett program som hjälper män att ta sig in på arbetsmarknaden, eller ska man bara göra ett program som hjälper individer som inte är inne på arbetsmarknaden att ta sig in på arbetsmarknaden? Då är det bättre att göra ett program för individer som inte är inne på arbetsmarknaden, såvida det inte finns specifika program som hjälper bättre för just män som inte är inne på arbetsmarknaden, för då finns det ändå en rational för att göra så. Så att jag är lite emot det här att använda så här breda grupptillhörigheter till att rama in olika samhällsproblem i. Men just gällande män så finns det väl något i deras upplevelse av sexlöshet, av ensamhet, som kanske skiljer sig lite från den kvinnliga motsvarigheten. Män är ju också mycket mer benägna att begå våldsbrott och leva ut sin aggression på ett farligt sätt. Så där kan det ju finnas en rational för att fokusera på just män. Men däremot så tycker jag att det ska inte vara fritt fram att säga att män som det går dåligt för får skylla sig själva eller så. Utan att ha en lite mer nyanserad, neutral diskussion kring det här, och att inte alltid göra det till ett nollsummespel, att om det går bra för kvinnor betyder det att det går sämre för män, eftersom det bara finns två stora könsgrupper att jämföra. Och acceptera att kvinnor kan ha vissa problem och män också kan ha vissa problem, utan att göra det till det nollsummespelsdiskussionen hela tiden.
I samma undersökning då som Folkhälsomyndigheten gjorde 2017 om svenskarnas sexvanor, så fick också de här som tillfrågades säga om de var nöjda eller inte med sitt sexliv. Och de har delat upp svaren på kvinnor och män, och ålderskategorierna är 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år och 64-84 år. Vilken grupp tror du har minst personer som är nöjda med sitt sexliv?
Jag gissar kanske att det är de yngre människorna.
Kvinnor eller män?
Män.
Ja, bara 32% av männen i åldern 16-29 år är nöjda med sitt sexliv. Men jag känner hopp. För när jag tittar på den här undersökningen, vilka tror du då är nöjdast med sitt sexliv?
Äldre man?
Nej! 30-44-åringarna. Så liksom från 30-44 är 67% av alla män nöjda med sitt sexliv.
Hang in there, kan man säga till de unga männen.
Det är inte många år kvar tills ditt sexliv kommer blomstra.
Kämpa.
Ja, när ni är 30 plus, då blir det åka.
Verkligen.
Ring oss då.
Nej.
Du har precis tagit A-kursen i incels med mig, Clara Wallin.
Och med mig, Emma Frans.
Ta vår tenta på vår Instagram. Den kommer upp imorgon, tisdag.
Följ oss på Instagram och prenumerera på podden i din poddapp, så kanske du också kommer kunna lyssna tillräckligt snabbt för att vara en av de första som klarar tentan och då blir bäst i klassen.
Och nästa vecka handlar det om opinionsundersökningar.
Med vår favoritstatsvetare Henrik Ekengren Oskarsson, som vi har intervjuat under Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.